Att få den där häftiga känslan av att vara 16 år igen när nya modeller släpps, det är en av flera faktorer som gör att Johan har varit på Kawasaki Sverige sedan många år. Vi pratar bland annat återhämtning, upplevelse på motorcykel samt vikten av att vara prestigelös när det kommer till val av kubik. Varmt välkommen till avsnitt nummer 4 tillsammans med Johan Lyckman.
Utav säker källa så vet jag att den första prototypen kommer testas här nu under året. Och får de det att funka, vilket jag tror de kommer göra, så får de en förbränningsmotor. Men i avgasröret kommer det ut vatten.
Välkommen till MC-tankar i kubik, Johan Lyckman, Kawasaki.
Tackar och bugar.
Berätta, vem är du?
Jag är född i början på 60-talet. Håller lite hemligt exakt när. Och jobbar för nuvarande som Sverigechef för Kawasaki. Så det är väl kortfattat vad jag sysslar och vem jag är. Ja, sen bortsett från motorcykelåkning självklart då, så skidåkning och båtåka som intressen och lite sånt där. Men mest motorcykla självklart.
Såklart. Men hur länge har du varit på Kawasaki?
Oj, oj, oj. Jag började egentligen i den här branschen 88. Så det är väl 35 år nu med Kawasaki. För det har ju inte alltid varit inom Kawasaki själva. För just nu så ligger vi under japanernas hägn. Från början så var vi en privat importör. Och ja, jag sladdade väl in på det här. För jag åkte ju motorcykel som vanlig privatperson. Och såg en annons att de sökte en säljare på H-Flöte Försäljnings AB. Så tänkte jag, men motorcyklar verkar kul. Men då sökte jag jobbet lite på skoj. Det var egentligen inte meningen. Jag var ju inte egentligen intresserad av jobbet. Nej, men så gick vi vidare i olika exempel. Så frågade om du får jobbet, ska du ha den? Tänkte, ja, men vi kör. Så att det var ju 89 var min första säsong. Och min första har ju då var ju då att, som jag köpt på Kawasaki, var ju en sån CTX-R 750 med dammsugarslangen. Så att det var så det började.
Vad härligt.
Ja, och innan dess hade man ju åkt massor motorcykel. Det började egentligen med moppeåldern. Man fick låna en gammal skrotmoppe på landet. Och sen insåg man helt plötsligt att man kunde ta sig fram utan pedaler. Och då var det så att hela världen öppnade sig. Så bara man kunde tanka kunde man åka jorden runt. Och sen så egen moppe och sen så var ju drömmen 125. Och första 125 jag köpte med tanke på ekonomi var en Honda parallelltrim från 72. Som gick liksom lite när den ville och sådär. Tändstiftet får ut en gång. Och, nej men så det var ju första, men det, man var ju helt överlycklig. Så att det var ju så det började.
Hade du fått intresset liksom från dina föräldrar eller någon syskon? Utan det
nej,
bara...
nej, egentligen. Min syrra som är ett par år yngre än mig, hon hade spelat in med en sån bandspelare när jag och pappa satt och diskuterade vid matbordet. Och för honom var ju motorcyklar, det var killar med skinnkeps och skinnjacka. Han var ju en sån här Vespa-kille på 50-talet. Och han gillade jazz, då skulle man köra Vespa. Och inte Elvis Presley och inte motorcyklar. Så jag hade ju höga diskussioner. Så han sa, jag kan hjälpa till och, om du tar körkort, men då måste du köra Vespa. Och jag blev ju skogstokig. Det är liksom, jag vill inte åka Vespa. Så att, men det slutade ju med att han gav med sig. Jag tog körkortet och sen så hjälpte han faktiskt till med motorcykeln också. Så att, lite motvilligt.
Hur länge körde han Vespa och lyssnade på jazz? Var det långt uppe i åldern?
Nej, jag gillar det, men han körde Vespa. Men så hade han faktiskt erkänt efter ett par år att han hade faktiskt ägt en motorcykel, en silverpil. Men så frågade jag så här, vad hände med den? Jag vet inte, jag ställde den, för han bodde uppe på Mosebacketorg. Jag ställde den i ett förråd och sen glömde jag bort den. Så den står väl kanske kvar där. Nej, så det var Vespa, men han var egentligen ingen tvåhjulingskille på det sättet. Så att, intresse för motorcyklar, jag vet inte, det kom vid moppet tror jag. Mm. Då var det klack till någonstans innan.
Det här med att köra motorcykel, liksom, vad ger det dig?
Om man säger så här, när man, det är ju stor skillnad på när man var 16-17 och nu. då var ju liksom, det var ju friheten, det var ju liksom, det var ju det man strävade efter, att man kunde åka vad man ville, man kunde åka motorvägsfart och liksom, ja, kanske inte med någon Honda, men nästan i alla fall. Nej, men det var ju det, mycket friheten. Och sen då på 80-talet så var det ju mycket också att där var inte motorcyklarna så segmenterade. Där kunde man köpa en 750 kubikare eller något sånt där. Då satte man på en stor kåpa på den och packväska, då var det en touringcykel. Eller ett sånt här klipponstyre och ett 4-tätsystem, då var det en racer. Det är inte likadant nu. Nu är det mer att det här är en supersport, det här är en custom, det här är en touringcykel. Så har det blivit mera, ja, du får ju, som kund får du liksom välja lite inriktning från början. På 80-talet var det lite svävande.
Mm. Lite friare.
Jag funderar lite på Sverigechef. Vad innebär det?
Sverigechef, jag har en lång historia kort. Vi är ju en filial i Sverige. Istället för tidigare så var det ju så att många japanska bolag hade ju dotterbolag, enskilda aktiebolag och liknande runt om i Europa. Men 99 så ändrades EU-lagstiftningen. Och då kunde man ha ett huvudbolag, som i vårt fall som ligger i Amsterdam, och ha som en filial. Så att vi är ju inget aktiebolag. Så vi är en juridisk enhet i Sverige. Men alla räkenskaper ackumuleras ju i Amsterdam. Och i och med det, när det funkade för oss, eftersom vi var ju första filialen ut, så var ju vi som en pilotcase. Så att när det funkade bara i Sverige så införlivades ju England, Tyskland, Frankrike och så vidare. Så att i dagsläget så är det väl ungefär närmare 85-90% av Europamarknaden ligger under Kawasaki Motor Europe. Och jag ansvarar för den här delen. Nu är inte Sverige störst i Europa på motorcyklar. Jag tror vi totalt svenska marknaden motsvarar någonstans runt mellan 2-3%. Men vi är en viktig marknad, för att det skiljer sig jättemycket mellan södra Europa och norra Europa. Det är så att säga flavor i Spanien och Italien skiljer sig mycket från Tyskland och Sverige. Så att våra åsikter är lika viktiga som italienarnas. Sen när det gäller kanske liksom färgval och sånt, och om vi ska ha 200 och i Italien så 20 000, då är det klart att de får välja färg. Så att. Men i stora, de är ju faktiskt, japanerna är faktiskt riktigt rättvisa i det. Så att, nej, men svar på din fråga är så, Sverigechef, då ska man sköta businessen här med att vi ska sälja ut till våra återförsäljare, se till att marknadskommunikationen fungerar och sådana saker. Och att folk här får lön. Som det. Stationschef.
Och då apropå ledarskap, liksom, vad tycker du är de viktiga egenskaperna hos en chef? Och sen liksom, utmaningen i att vara ledare?
Man ska peka med hela handen. Nej då, det är ju så här att som alla är väl olika, men jag tycker att jag brukar säga så här att man ska ha en platt organisation. Men då krävs det lite av alla att man gör det man ska om man håller sina deadlines. För jag tror det blir lite kvävande om man har en pyramidliknande organisation. Att man inte vågar göra, och man kanske gör saker utan egentligen känna varför man gör det. Så att här på Kawasaki Sverige så har vi extremt, tycker jag i alla fall, som chef. Men vi har högt i tak. Att alla får ha sin åsikt, oavsett om man jobbar på den tekniska sidan, så kommer man komma in på marknadssidan och tvärtom. Så det blir lite mer dynamiskt. Men det, man ska säga, hur vad som chef är mer liksom hur man är som medarbetare. Man passar in i den här lite mer lösa strukturen. Nej, men sen är vi ju så pass få, för vi har ju ett huvudkontor som ska sköta mycket av sakerna, men vi har ju ekonomi här i Sverige, vi har marknad, vi har försäljning, vi har teknisk support. Och sen lite IT och sånt där. Men det är mycket av den stora supporten kommer ju ner från Amsterdam. I bästa fall.
Det låter som att ni är ett bra team här i alla fall uppe i Sverige tillsammans.
Ja, men jag brukar jämföra. Jag spelar ju lite hockey och sånt där förut. Att man får ju se som att när man hoppar ut på is måste ju alla veta vad man ska göra. Man kan inte ha en av fem stycken, den femte åker runt och letar. Ja, men jag kanske ska vara här eller där. Så att det är väl kanske det mitt jobb, att säga till att nu ska du vara back och nu ska du vara målvakt och så vidare. Så, nej, så det funkar jättebra.
Tydlighet helt enkelt.
Ja. Ja, pekar med landet.
På ett fint sätt.
Ja, på ett fint sätt.
Hur många år hade du varit just Sverigechef? Som sagt, du kom in 88-89 från första början, men...
Ja, den resan är ju så att när, som Sverigechef har jag varit sedan 2012. Och sen backar man ytterligare så jobbar jag som försäljning och marknadsansvarig för själva Kawasaki-bolaget som 99, då när vi blev filial. Och innan dess så var vi privatimportör. Vi hade ju Monark Motor. Och ännu längre tillbaka var det Johan Hartmut Flöter som var den första som började importera Kawasaki till Sverige. Hans bolag låg fortfarande, eller bolagsnamnen låg kvar när jag började. 88-89. Så han var den första som så att säga, tog in Kawasaki. På nåder. För de historierna som jag har hört från de tidigare medarbetarna är ju det att Kawasaki åkte runt i Europa. Det här pratar vi kanske 66-67. Och besökte potentiella importörer.
Och visade upp sin produkt.
Ja, men frågade ödmjukt om de skulle kunna tänka sig att importera Kawasaki. Mm. Så att Hartmut var ju, han kom ju från efterkrigstiden från Tyskland. Började med sådana här Messerschmitt-bilar och sådana saker. Så att han hoppade ju på Kawasaki-tåget. Men han nyttjade den här, man kallar det fördelen, att Kawasaki hade kommit till honom och bett. Så varenda gång det var prisförhandlingar så var han stenhård. Så att när jag sen började träffa japaner mer frekvent så var de äldre som sa, de mindes Hartmut Flöter med skräck att han gavs inte. De kunde sitta timtal och förhandla om några kronor hit eller dit. Så att. Men i alla fall, det har varit en resa från privat importör nu till ligga liksom under Kawasaki. Och det är ju ganska stor skillnad att som privat importör, då är man ju en motpart. Nu är ju japanerna i Amsterdam och även nere i Japan. Vi är ju samma bolag. Så man har mycket, mycket större förståelse för prissättning, modeller och så vidare. Så det är stor skillnad. Självspelande piano.
Ja, verkligen. Och kul för dig att ha varit med på den här resan sen så länge tillbaka också. Ja. Det har ju hänt mycket, tänker jag.
Ja, men många frågar en så här. Varför har du inte bytt jobb? Man är ju nästan jobbat... Ja. Nästan hela sitt yrke vid samma liv här. Så att, men jag säger så att har du fortfarande den här, oavsett åldern, när du ser en prototyp på en motorcykel som kanske ska komma ut om 2 år och du får den här samma känsla som när du var 16 år och såg en motorcykel, då har man ju någonstans den här motorcykelglöden inom sig. Och det är ju svårt om man backar tillbaka. Det finns ju olika kriterier vad man jobbar för. Antingen jobbar du för pengarnas skull. Men då brukar ju fritiden vara ganska begränsad. Och produkterna kanske inte är jätteroliga. Så att då har jag valt åt roliga produkter. För att det är ju fortfarande, kan man som jag säger, kan man känna den här liksom bubblande 16-årskänslan inom sig. Fast man har passerat det för länge sedan. Mm. Då är det ju kul. Då tänder man ju till. Som i år när vi kom med den här CTX 4RR. Då kände jag bara så HBR när jag såg den första gången. Ja, men då var man 16, 18. Då ska man ju bara ha en sån.
Det är det som håller dig ung, alltså fortfarande, att du är kvar på Kawasaki.
Ja, men det är någonting. Sen kan man ju säga att motorcykelåkandet i sig själv har ju inte blivit så mycket med familj och jobb och allt vad det är för något. Så att, men där man åker motorcykel, då får man ju euforiska känslor. Sen kanske man tänker efter lite mer nu än man gjorde när man var 20. När det gäller fart och vad man kör och hur man kör. Men det finns fortfarande någonstans i botten. Och jag tror att det är nog ganska... Som alla som kör motorcykel, oavsett om man har kört 1 eller 2 år eller 30 år. Har man fortfarande den här glöden. När man får rulla ut motorcykeln på våren. Starta upp den. Då är det bara att fortsätta. För det är... Livet består ju av, jag menar, de här glädjeämnena. Motorcykel, om man gillar sånt, så ger det verkligen en boost för energi. Nu vet jag inte riktigt vad frågan var, men det...
ja, det är härligt att vi...
Filosofisk utläggning.
Ja, men det är fint. Och det är ju sånt här som du säger, glädjeämnen också. Och just motorcykelkörning, åkning. Alltså det gör ju väldigt mycket för ja, men huvudet också. Liksom,
ens mående.
Ja, återhämtningen. Det är ju, är ett stort intresse så är det ju... Åh gud, det är det bästa som finns. Liksom. Och att man kan vara liksom... Du kan vara 3 år eller 95. Spelar liksom ingen roll. Så har du ju samma intresse liksom. Vilket är jättehäftigt.
Men det här med att du kör annorlunda nu än när du var 20, är du försiktigare eller har du ett annat utbyte av det?
I grund och botten vill man ju köra som den 20. Det är som för ett par år sedan så lånade jag en CTX-10R skulle ut och åka med, och då är man ju mentalt 20 år. Men sen kör du, jag tänker inte berätta hur fort, men... Helt plötsligt kommer man ju på, då börjar man tänka på så att tänk om det kommer ut ett rådjur här, liksom ligger i grus i kurvan, kommer den där bilen köra ut. Då försvinner lite av den glädjen att köra sådana motorcyklar, men då får man ju kanske åka till en bana och köra. Men när man var runt 20 så kanske man inte hade det.
Det var ett annat konsekvenstänk.
Det kan man väl lugnt säga. Nej, men sen det är ju oavsett... Men jag hade ju själv fram till i våras en sån här KLX 230. Det är en liten offroad-cykel på 230 kubik, 19 hästar. Men då har man ju så att säga, då är man ju inte ute efter effekt och sådana saker. Då blir ju mer så att åka på stigar och ja, som någon sa, någon kunde. Det är sådana man åker och fiskar med som motorcykel. Nej, men det ger ju också tillbaka. Det är ju fortfarande liksom 2 hjul och en motor. Mm. Det behöver liksom inte vara så här 60-70 hästar eller en offroadcykel bara för att det ska vara kul. Så att, men nu är den såld, så får vi se vad nästa blir.
Vad har du för plan?
Ja, jag har väl, det är väl den där CTX-4 i så fall. Det är ju en extremt rolig motorcykel. Vi var ju nere i Spanien och körde de här i början på september. Vi har ju varje år en sån här utvärdering mellan nya modellerna och konkurrenternas modeller. Provkör vi och känner och klämmer, för att i princip så finns det inga dåliga motorcyklar längre oavsett märke, så att då får man ju se vad är våra uspar med just den här modellen gentemot konkurrenterna. Så att, men den motorcykeln är extremt rolig. Den har ingen bottenvrid, knappt någon mellanregister, bara på toppen och varva 16 500 varv.
Då är 16-åringen liksom tillbaka och ser på ditt leende där. Ja. Jag tänker så här, familjelivsmässigt, har det varit svårt att få ihop liksom arbetet och sen, för du har ju barn och sånt där, jag tänker att kunna hinna köra cykel på fritiden?
Ja, det blir ju när man har småbarn så blir det ju ganska beskuret. Och man får ju passa på. Nu har jag lite spritt ut mina barn. Efter ja, 2 äktenskap och sånt där. Så att den äldsta är 29, den yngsta är 11. Så att, och jag försöker få dem inte köra motorcykel, för jag vill inte stå vid en crossbana på helgen. Det är fotboll och ishockey för dem. Men det är ju svårt. Man får liksom ta den tiden, kanske pendla fram tillbaka till jobbet och sen saker. Så att, men det är väl kanske inga, ja, i planen kanske det ligger någon sån här, jag och min svåger, vi har sagt att vi ska köpa någon sån offroadcykel runt 500-600 kubik och åka småvägarna upp till Lofoten. Så får vi se vad det blir med det.
Man får drömma lite också, tänker jag.
Det är väldigt bra med drömmar.
Ja, vi kanske tröttnar vid Uppsala och åker hem.
Har du gjort någon sån minnesvärd resa? Eller?
Ja, minnesvärd är kanske inte så jättepositivt, men innan jag började på Kawasaki så hade jag en sån här Yamaha RD350 tvåtakt. Absolut så långt bort man kan komma från touringmaskin. Och den, jag och min dåvarande tjej, hon hade någon släkt uppe i Umeå. Då sa vi så här, åker vi Stockholm-Umeå och sen så sover vi där uppe. Och sen åker vi Blåvägen till Mobirana. Då hade man väl kanske inte riktigt så där koll på liksom Stockholm-Umeå. Med en tvåtaktare. Och det ösregnade i princip ifrån Uppsala till strax innan Umeå. Men då hände ju en ganska kul grej, för att då hade jag legat där och med de här gamla tvåtakterna så de började bluddra lite om du liksom inte gasar ur dem. Sen hade vi kanske 1 eller 2 mil kvar till Umeå och hon låg framför mig. Så körde vi om en sån här, eller vi var på väg att köra om en sån gammal, gammal Skoda sen med motorn bak. Och då tänkte jag, nej men nu drar jag på. Sen när jag passerade den här gubben i bilen, så strax efter så dog motorcykeln. Han bara tvärdog. Så jag rullade in till vägrenen och han passerade och hon stannade. Och hon pekade på mitt avgassystem bak. Då vände jag mig om. Och då var det alltså, slog det ut gnister och eld. Då var det ju så här tvåtaxolja som jag lägger då från Stockholm till Umeå och bara samlade. Och sen när jag väl gasade på så är det antänt. Så vi skrattade efteråt och sa det under den här gubben i den här Skodan. Tänkte när det på sig om motorcykeln med så här eldsflammor bak.
Han var, det var det coolaste han hade sett säkert.
Alltså det var ju lite början. Sen kör vi från Umeå och sen upp till Mograna. Tänkte jättemysigt åka ner i Norge, ner mot Oslo. Sen var det fullt med tyska husbilar. Så vi sa, vi skiter där. Nu åker vi över till Sverige igen. Det här funkar inte. Så såg vi en skylt, stod i Östersund, höger. In där. Och sen, för jag har en lång historia kort, så körde vi 23 timmar i sträck ner, tillbaka till Stockholm. För det fanns inga campingar, vi hittade ingenstans att sova. Så att...
Ni ville bara hem liksom.
Ja, så jag minns när jag skulle ta mig hjälmen. Det var ju knappt att få, ansiktet hade ju svullnat upp. Så att... Nej, så det här med långtouring, det är kanske ingenting för mig.
Det var ingen positiv första upplevelse. Nej,
inte med den hojen i alla fall.
Då tänker jag så här, men din bästa upplevelse på motorcykel, vad har det varit?
Min bästa... Det var ju när man fick den första liksom stora motorcykeln. Den här kraften och liksom allt där. Till skillnad mot den här Honda 125, alltså, då gick det undan. Men sen har man ju testat kört lite road racing då på 90-talet. Och det var kul. För då finns det ju inga, så att säga, då kan man inte skylla på att det var grus i kurvan eller att man såg någon bil eller någon hare. Så att, då får man ju så att säga köra flat out. Och även om man inte är snabbast på banan, så hittar man några att tampas med under ett race. Så är det jättekul. Det är lika kul som ligga längst fram. Vilket i och för sig jag aldrig testat. Men, men hur som helst har vi i alla fall. De åren var jättekul. Och sen så testade jag på att köra Gotland Grand National för ett par år sedan. Med noll erfarenhet av crosscyklar. Så att, som tur var så har vi folk som kan det här. Så att, jag var ute och körde på 80 kubiksbanan här i Södertälje. Och sen så fick jag hjälp med fjädringsinställningar. Och sen jobbade jag hos oss jobbade jag som försäljningsmarknadsansvarig Jocke Karlsson. Och han körde väl 18 år i VM. Så att, hans tips till mig, det var det att som ni vet med Gotland Grand National, man ska ju åka ut på det stora fältet. Får man stå och varva, sen ska alla motorer stängas av och sen ska man ju springa fram till den här gridden. Och då lyckades ju konstigt nog få liksom en lucka nästan längst fram. Då hade Jocke sagt till mig så här, nu gör du så här, nu lägger du tvåa. Och sen lägger du foten på kicken och sen kickar och sen släpper du kopplingen full gas. Och allting gick enligt plan, så jag var bland de första iväg. Så att mitten på det här långa fältet. Så jag bara inser det, att det är ju några bakom mig. Så jag vände mig om och tänkte mig, inte vurpa nu. Det var ju som hundarna som kom bakom. Nej, men det var ju kul. Det var riktigt kul att testa på. Men det, som sagt, jag rekommenderar de som inte har testat på och kört. Liksom testa på och kör på Gotland. Om det nu blir det nästa gång här nu, får vi se.
Ja, men precis. Hur många varv tog du dig runt på Gotland då?
Ja, nu är det lite så här minneslucka, men jag tror att det var någonstans runt, ja, närmare fyra. Mellan tre och en halv. Jag för mig att det var tre och sen vek jag av efter halva, för då visste jag att eliten skulle starta.
Jag vill hålla
sig
i lägen.
Och de vill man inte ligga där som någon stoppkloss.
Skulle du kunna tänka dig att köra igen?
Ja, inte direkt. Mm. Ja, man har checkat av det där på sin bucket list. Men det var ju kul. Man måste ju testa. Nu sitter jag ju med den förmånen att man kan ju göra det utan att, så att säga, åbäkas allt för mycket. Men det var ju en annorlunda upplevelse. Så fick jag ju själv utav de här killarna som kör cross här. För när du kör road racing, då drar du in armarna och försöker göra det så liten som möjligt. Så då skrek de ju alltid, för helvete, det är inte road racing, ut med armbågarna. Det är en kul grej att testa. Sen är ju man är ju lite stolt när man kommer i mål där och allting funkar. Och man har inte vurpat allt för många gånger. Så att...
Såklart.
Nej, så det, nej, men jag rekommenderar det som inte har provat på det. Alltså, det bästa var nog road racing-tiden där, för att det var det är ju egentligen det man, istället för att köra fort på banan som jag sa för, eller på gatan som jag sa förut, så här kan du köra hur fort du vill. Det är ingen som hindrar den.
Nej, och alla kör åt samma håll, så bara det är ju rätt skönt också. Vilken klass körde du då när du tävlade i road racing?
250 tvåtakt. Kawasaki hade ju en som hette KR1S. En parallelltvinn, 250 kubik, tvåtakt. Och där filade man och tog bort allt som inte behövdes och försökte få så mycket effekt. Och så var vi nere andra säsongen, så kom vi ner till Knutstorp. Då hade man ju som sagt såga bort allt som inte hade med ramen att göra, huvudramen. Så att, tänkte man, nu ska de få se. Men tyvärr det året så hade ju Yamaha sån här TZ250 som de hade för många på lager, så att de leasade ut dem för billig peng. Så när jag stod där i den här griden när man skulle ut på banan, så hörde man de här karaktäristiska liksom torrkopplingarna. Tänkte man, ja, det här låter ju inte... Alltså det blev man ju omkört på rakarna. Jag fick torka bort tvåtakts rök ifrån visiret. Så att... Nej, men det är kul. Jag brukar säga det, vi har haft många såna här bandagar. Men de roligaste bandagarna, det är ju inte de som kommer dit och kör med däcksvärmar och den typen. Vi hade en på Svista där vi bjöd in alla som körde våra 650 kubiker. Den som fanns med ER6an, nu CT650. Bara de typerna har jag. Så att då innebar i princip att vi fick dit 95% rookies på banan. Och den responsen du får sen utav de som kör, för att de är helt euforiska. Och just att då var det ju liksom en viss typ av motorcyklar. För kommer du ner på en sån här bandag, oavsett om det är märkesbandag eller om man åker dit och köper sin plats och aldrig har kört, så blir man ju lätt avskräckt när du står vid betongstart och målrakerna och det bara svischar förbi motorcyklar över 200. Och tänker vi så här, man ska ändå packa ihop och åka hem. Men i det här fallet så fick vi extremt bra, som sagt, respons. Så att, men det är riktigt. Då känner man att kanske man pushar några i rätt riktning. Sen rekommenderar jag ju bankörning också, för att då lär du ju bromsa rätt. Och även att du vågar lägga ner motorcykeln mer än vad du tror du kan. Och får man in den där ryggmärgsreflexen, så kan man ju reda upp situationen även på landsväg. För många singelolyckor blir ju det att du kommer in för hög fart i en kurva. Du bromsar och försöker lägga ner cykeln, retar upp så du åker rakt fram. Men vet man att de här däcken har, jag vet att de klarar av mer, då är det bara att lägga ner. För att skulle man åka omkull då åker ju motorcykeln ifrån dig. Inte med dig ute i skogen. Så att det rekommenderar jag om man tar någon sån här bandag, antingen via SMC eller om man kan hyra in sig någonstans, och testa på. För att det ger så mycket mer än vad man tror.
Verkligen.
Det är min upplevelse också. Mm. Att man lär sig otroligt mycket saker som man inte trodde att man skulle kunna.
Ja, och att man utvecklar sig bara. Vi har ju kört en del så här broms- och kurvtagningskurser faktiskt med SMC och sen lite knix. Men också att man på en hel dag lär sig liksom från första gången man kliver på banan tills man är klar. Så har man ju lärt sig jättemycket saker. Så den är ju häftig och det är ju på ett bra tryggt ställe att vara på också. Så att det håller vi med dig om, absolut. Att fler borde prova bana. För att det är, som du säger, det är så sjukt kul.
Jag tänker, du som har jobbat så länge. Och jag antar att Kawasaki tänker nytt som företag. Men du som individ, vad skulle du vilja se som är nytt på marknaden? Är det någonting du saknar?
Från våra, eller allmänt?
Generellt, inte bara Kawasaki. Utan...
Jag tycker ju att någonstans, nu är det kanske många som protesterar, men jag tycker att på de här 1000 kubikerna som finns, våran och Yamahas och Hondas, och det är för mycket effekt för folk att egentligen för att använda på allmän väg. För om man ska vara ärlig så är det inte många i det här landet som kan nyttja en sån motorcykel till full och på allmän väg. Och det värsta är det att om man tror att man behärskar det så gör man inte det. Så att, det är väl mer det att folk skulle kunna bli lite mer prestigelösa och kanske gå ner lite i kubikklasserna. För det är mycket, mycket roligare när man känner att jag kan mer än motorcykeln, om du förstår mig. Det är inte så att motorcykeln ska liksom skrämma livet ut. Vi hade ju en sån här aha-upplevelse för ett antal år sedan på Anderstorp. Vi var nere och sen så hade jag och han Jocke Karlsson, säljkillen, vi låg jagade varandra med varsin 600. Och sen åkte vi in i depån och sen skulle den här motorcykeln bort. Och då var man ju så sugen på att fortsätta. Så stod en CTX-10 där. Tänkte, ja men ta i den istället. Och de är ju ganska snarlika i chassin och sånt där. Så att du tänker ju inte så mycket på att du byter cykel. Så den här NGK-kurvan, om ni vet, på Anderstorp. Den med 600 kunde du ju så att säga, ladda på ganska tidigt i kurvan när du vill nedlägg. Det rister lite och sådär. Men när jag kom där med CTX-10 så fick man ju i princip fullt nedlägg. Och sen slog du på fullt och den började resa på sig. Då kände jag så här att ja, det här var lite över min förmåga. Så att det, jag tror att många hojåkare, om de gick, blev lite introverta, tänkte så här, vad tror jag att jag ska ha roligast på? Och inte det som kompisarna eller som man mest kubik och allt vad det är för något, eller mest hästar. Så man får en roligare motorcykelupplevelse än att så att säga gå... Speciellt då gällande killar, att man ska ha det värsta, värsta, värsta. Och sen innerst inne är man ju rädd för det som står i garaget. Man märker att det här, jag bemästrar inte det här. Istället för att gå ner lite i storlek på motorcykel och känna sig att ja, men det här var ju roligt. Nu kan jag ju köra fullt på vissa växlar och liksom jag överlevde. Men jag ska ju inte komma hem och känna sig att det var med Guds försyn att jag kom hem igen. Så att jag tror att det är nog, om man säger så här, att folk ska så att säga bli mindre prestigelösa och välja liksom en motorcykel som de passar dem och inte vad runt omkring människorna tycker passar dem. Då får man den roligaste upplevelsen. Det är vad jag skulle vilja se, för det märker vi på när vi har testkörningar, vi har på motorcykelmässor och allting, att det är alltid... Ja, men vilken är... Nej, men man kan ta 600, det är för litet. Man måste ha 1000 kubik. Och då vill man inte gå clinch. Jag menar, då kan ju vara en kund som står där. Så. Men då undrar man varför. Du, liksom, du kan inte bemästra den här cykeln. Så att det är väl liksom det man skulle vilja säga. Sen är det andra saker att för jag tror att då kanske det med supersportcyklar skulle sakta med cykel börja komma tillbaka igen. För nu blir det ju, jag förstår försäkringsbolagen också, det är supersportcyklar 1000 kubik, det är det kort man inte vill dra ur kortleken som försäkringsbolag. Därför är det extremt dyrt att äga en sån. Så att om man är lite mer prestigelös, som sagt, som i vissa andra länder, som Italien, att köra en Ninja 650 funkar lika bra där. Så att det är väl lite där. Men annars rent tekniskt så tror jag att vi ligger ju på en ganska hög nivå. Det har ju liksom hänt mycket med allt från ABS blev obligatoriskt och nu finns det ju kurva ABS. Det finns ju alla möjliga traction controls och du kan ställa in cykeln. Så att där, på den tekniska sidan går det ju framåt. Sen skulle jag i och för sig vilja att försäkringsbolagen premierar. De hade ju lite det där att försäkringsbolagen premierade motorcyklar som hade ABS. Men eftersom nu alla har det så har det liksom fejdat iväg lite. Men då har vi haft lite diskussioner om att om man har många tekniska hjälpmedel på motorcykeln så borde man någonstans avspegla sig i försäkringspremien. För att har du inte så att säga, traction control, då kan du ju åka av vägen på grund av det. För de här systemen är ju som bilar. Att på vintern kan man ju se på bilen att det flimrar till lite den här antispin. Och det är ju samma sak med motorcyklar. Systemet finns där i bakgrunden, men de ska inte märkas. Så är det det. Men sen kommer det ju mycket. Men det är ju den här, vi håller ju på med, vi har ju släppt två elmotorcyklar. Vi har släppt en hybrid, vilket har jättestort intresse på. För elmotorcyklarna, problem med dem, det är ju som med elbilar, att den här räckviddsångesten som infinner sig. Mm. Hybrid har ju både eldrift för om du kommer in i miljözoner eller bensindrift utanför. Sen är den här hybriden vi har, den är inställd så att den ska dra så lite bensin som möjligt. Så enligt fabriken skulle den ligga runt en 250 kubiker.
Hur lång är räckvidden på den, på elen?
För själva eldriften är ungefär 2 mil. Mm. För det är ju meningen att du ska kunna ta dig in i miljözon, åka igenom en miljözon och åka tillbaka. Mm. Och sen köra med bensinmotorn. Så där, den har ju automatlåda och sådana saker. Eller så kan du växla med sådana paddlar. Och sen kommer ju vi med en hydrogendriven motorcykel.
Kan du utveckla hydrogendriven?
Ja, det är ju, man ska säga, det är ju gas.
Mm.
För Toyota och Kawasaki har sedan 10 år tillbaka ett gemensamt bolag. Där de har utvecklat den här tekniken. Så Toyota har ju stått för en viss utveckling och Kawasaki har stått för själva, kan kalla det så här, förbränningen av hydrogen i motorer. Så den motor som sitter i våra H2, de här kompressormatade, det är ju den som är basen för hydrogenen. Utav säker källa så vet jag att den första prototypen kommer testas här nu under året.
Spännande.
Ja, och får de det att funka, vilket jag tror de kommer göra, så får du en förbränningsmotor, men i avgasröret kommer det ut vatten.
Mm.
Och då har man ju någonstans överbryggat det med räckviddsångesten.
Mm.
Så att det är jätteintressant. Sen får vi se när produktionen ligger. Men de har kommit långt. De hade ett gemensamt projekt. De körde ju med en sån här, kan kalla det för sandbuggy-resor i Paris-Dakar här nu. Just driven på det här sättet. Så det är väl vad vi tror i alla fall i framtiden. Ren el är svår, speciellt för motorcyklar, eftersom batterierna på motorcyklar, de är ju begränsade. Så de vi har vi sagt så här att har man en, om man tar en passare, sen sticker du ner nålen där du bor, sen drar du 2,5 mil ut och sen drar du en cirkel. Då kan du åka 2,5 mil till jobbet eller vad du ska och sen 2,5 mil hem. Så att 5 mil praktiskt. Så att, och där tror vi liksom på storstäderna, och främst är det egentligen för Paris som nu kommer stänga igen framöver här nu, just för fossila bränslen.
Mm.
Och jag träffade fransmännen här om veckan, och de berättade att varje dag, kanske inte nu på vinter, men under säsong så är det ungefär mellan 130 000-140 000 tvåhjulingar som åker i Paris.
Mm.
Och det är klart att i skenet av det så kan det vara bra att alternativ. Så att, nej, men det är intressant. För jag menar, alla oavsett om det är biltillverkare eller vad, de måste ju hitta andra lösningar och bara tanka bensin som vanligt. Sen om jag är så pass gammal som tycker det är jättekul, men det är vad jag tycker.
Bara vi får fortsätta köra så är jag nöjd.
Ja, precis.
Men hur långt bort tror jag tillverkningen är innan kommer ut på marknaden?
Prototypen ska ju testas nu i år.
Mm.
Här i Europa, så att kan tänka mig att det kanske ligger en 3-4 år framåt i tiden. Problemet är ju det att tankarna på de där måste de ju så att säga komprimera. Så att det jag har sett, så packväskorna kommer ju bli tankar. Så att säga. Sen om det är via bränsleceller eller vad det nu kan vara, det vågar jag inte svara på. Men. Så de jobbar ju parallellt, både Toyota och Kawasaki med det. Så att, ja, vad är vi nu? 2028 kanske.
Spännande.
Mm.
MC-mässan 2025 från MCRF blir ju inte av. Hur går tankarna liksom kring det, och hur har ni redan nu tänkt på andra grepp och nå ut med nyheter?
Om man säger så här, vi hade ju inte haft MC-mässan 2019. Sen kom pandemin och allting blev upp och nedvänt. Och så sa vi i branschförbundet att vi skulle testa och köra olyckligtvis så var det så att inte alla märken dök upp utav olika anledningar. Vi sa ju restriktioner från sina huvudmän och så vidare, men vi på Kawasaki sa så här, vi kör på mässan. För det, i våran värld så är det som så att det finns inte någonstans där vi kan dra ihop drygt 30 000 människor under 3 dagar för att titta på motorcyklar. Det finns ju inga alternativ. Så att vi sa att vi vill gärna köra 2025, men branschen vill inte det. Och då kan ju inte vi själva ställa ut. Det blir lite stort. Även om det kommer massa nya modeller så blir det lite mycket luft mellan modellerna där. Så. Men så att resten av branschen valde att köra den här Start to Ride. Vilket vi inte kommer med på. För vi har sagt så här att vi har låtit våra återförsäljare investera i massa butiksinredning här nu. Snyggt och fräscht. Så då känner vi att det är fel att när de har investerat i både demo motorcyklar och inredning. Och sen när det är klart så ska vi säga att ni får inte vara vid butiken. Ni ska åka till en flygplats och stå där istället. Så att vårat alternativ att vi kommer ha i slutet på april nu en sån här riksomfattande Kawasaki provkörningshelg. Och då kommer all business vara liksom så här, vid återförsäljarna. Så det är vårt. Så vi går lite stick i sten med resten av branschen. Så.
Mm. Man ska inte vara som alla andra heller, nej, tänker jag. Nej. Vad liksom driver dig framåt? Liksom? Alltså din egen utveckling och vad blir du glad utav?
Kan man ta upp det här?
Här kan man ta upp allt.
Nej, men det som driver mig framåt, det är som jag säger, att om man pratar jobbmässigt så är det just det där med att jag skulle aldrig hålla på med det här under så många år som jag gjort. Om man inte kunde få de här endorfinkickarna. Dels när du kör och sen bara genom att se en mock-up-modell. Det, skulle det här vara, ja, de som jobbar med för ursäkter med typ ventilationsrör, så skulle man inte känna samma så att säga, glöd. Så att det är ju mycket det som driver en framåt. Det är ju fortfarande det som jag sa i början att det är den här 16-åringen som tränger igenom och säger så här, shit, det här var vilken cool hoj. Vad är nyckeln någonstans? Det är liksom, det, och känner man det, det är liksom, då har man ju drivet. Och då följer det andra med automatiskt på något sätt. Att man kommer på idéer, man liksom vill testa nya saker. Och man förstår kunderna på andra sidan också på ett annat sätt. När man står på mässan och det kommer killar och tjejer som ska ta A20-kort. Då förstår man hur de tänker och deras känsla inför det här med att åka motorcyklar. Så att det är väl liksom på det professionella planet. Sen självklart har vi ju massa mål vi ska uppnå och sånt där. Men det är ju mer Excel-ark. Och det är ju inte så jättesexigt. Så att då får man liksom, det blir en bisak. Sen annars, det är rent privat. Jag är som sagt självklart lite motorcykelåkning, men det är ju tillbringa här med skidåkning så mycket man kan. Till och med 3 gånger i år nu har jag varit uppe. Men sen båtåka. Tidigare har man ju så haft större båt ut och bott i och sånt där. Men nu har det liksom trappats ner som en sån här dagstur. Men det är också sån här euforisk frihetskänsla att man på sjön. Och så det är väl sådana saker. Man behöver ju de här, kan man kalla oaserna. Man kan tanka energi. Så man kommer bort från det här med räntehöjningar och krig i Ukraina och allt vad det är för något. Så att, vilket förhoppningsvis kommer ju ta slut förr eller senare här. Men jag tror att det just det här med motorcyklar, att det ger så mycket mer än, det är inte bara transportfordon. Det är, ja, ta en kliché, det är a way of life. Det blir lite så. Och det som är roligt med motorcykelåkare är att oavsett om du kör en 125 offroad eller om du kör en CTX-10 så är man ju fortfarande snackar med varandra liksom. För man har ju liksom tvåhjulingen som bas. I stora hela, om man kommer till någon sån här träffpunkt för motorcykelåkare, så pratar ju alla med varandra. Man pratar ju samma språk. Så liksom, det är ju ingen som rackar ner på någon som är nybörjare eller den som är jätteerfaren. Går inte spänna hängsel där för den sakens skull. Så att Så det, jag vet inte riktigt vad frågan var, men det som driver mig framåt är just det här med att man måste ha de här endorfinkickarna. Och det handlar ju inte bara om liksom hoppa fallskärm, och det handlar ju om att liksom uppleva saker och liksom backa tillbaka livet ibland till vad tyckte jag liksom var kul då? Testa och ta upp det igen. Bortsett från att köra jättefort på Almenväg då med C-textil, det ska vi inte göra.
Nej, och det är samma som du nämner liksom det här att ja men precis, de bra endorfinerna också liksom, men du nämner också här lite oaserna, alltså återhämtningen, för den är ju också väldigt viktig. Vi pratar mycket om det, jag och Lotta också, liksom det här att ja men det snurrar ju på i livet med allt möjligt liksom, motorcyklar och familj och det är jobb och sånt där. Just men att hitta den återhämtningen.
Ja, men det är också en fördel det, om man åker motorcykel, det är att man slipper prata med folk.
Så inte kom inte din grej?
Absolut inte. Det är det sista jag skulle installera. Man kan vara tyst, man kan ha sina egna tankar och inte någon som pratar om saker som är helt ovidkommande då, så att. Men det är rent min personliga åsikt, så att.
Jag tror nog att många håller med dig där också dock, om att det är verkligen sin egen tid helt enkelt. Det är bara du och dina tankar
så. Ja, men exakt.
Så att den är ändå, ja, det är klokt.
Vem skulle du vilja lyssna på i podden? Är det någonting som du tycker vi skulle ta upp eller någon vi skulle intervjua?
Tyvärr lever ju inte Bosse Rinda längre, men han skulle jag gärna vilja höra. Men Kralle Lindholm har ju ganska mycket att berätta om. Lite historia om sin racingkarriär där. Och även om man får flagga för han Jocke Karlsson kör hos oss. Han körde ju som fabriksförare i 18 år. Och det han har berättat, så att säga, bakom kulisserna, hur det funkar där. Att du är ju inte... Ja, det kan få en själv berätta, men just att teamet äger dig och presterar du inte, då får du sparken och sen får du köra produkter som inte riktigt är färdigutvecklade. Men det är så intressant saker för folk som lyssnar, som får man se liksom vad som händer bakom när de drar igen tältdukarna. Ja, även i och för sig, även någon som nästan har tagit körkort och bara kört ett halvår, ett år eller knappt det, men hur när man har kommit in i den här gemenskapen, var det som man trodde det skulle vara? Hur blir man bemött och så vidare? För att det, tyvärr är det ju så här lite, vi som jobbar inom den här sektorn, om man säger som så, vi ser ju saker och ting som självklara. Men många utanför, för de är ju lite sektvarning ibland, för man ska kunna så mycket. Man slänger sig med facktermer. Det blir ju samma sak om du aldrig varit på en segelbåt. Och någon som börjar slänga sig i faktum. Du fattar ju ingenting. Och till slut blir det inget kul. Man känner som värsta idiot. Och där har jag hört från vissa nybörjare när de ska fråga i butiken om någonting. Och de blir ju nästan liksom, du vet, fotograferade och utskrattade. Nej, men just att om man tar de här, dels de här erfarna hojåkarna, killar och tjejer, och sen har någon som är riktigt nybörjare. Hur funkar det? Det är mitt tips.
Mm. Ja, men det är faktiskt ganska intressant. För man upplever generellt att folk är ganska hjälpsamma med att komma med tips och sånt där när är ny. För det är så här, en ny person in i MC-världen. Gud, kom, häng på liksom. Generellt. Men ja, så det är också en intressant tanke. De här 16-åringarna som är så taggade på att komma in.
Eller 25.
Eller 25.
Eller 35.
Ja,
35.
Ja, precis. Det kan vara alla åldrar liksom. Så är det såklart. Är någonting som vi har missat som du känner att det här vill jag...
Jag känner väl att jag lyckas undvika de frågorna.
Är det nu vi vänder på
kampen? Ja, precis. Va? Vi hade lite till här. Då. Hade du någon fråga som du var så här, skönt att de inte ställde den?
Nej, men jag vill berätta lite hur jag kom in i den här branschen. Och det är lite inte på bananskal, men sen har man ju fastnat. Och anledningen till man har fastnat är ju för att motorcykel som företeelse är ju... Det är ju som ett gift, eller man får ju ett behov av det. Så att, men sen är det ju också det att i den här branschen är det ju jätteroliga människor. Oavsett vilken nivå. Om du, allt från de här nybörjarna man träffar på mässan till man pratar liksom med högsta Kawasakis motsvarighet till Elon Musk. Så är de är relativt prestigelösa. Och roliga, och liksom även de drivs ju någonstans av den här lågan. Så att det är ju det är en sak i den här branschen som jag uppskattar, att det är inte så mycket det är inte så mycket prestige. Och till viss del mellan oss konkurrenter på marknaden också, så är vi ju ganska prestigelösa. Så att nej, men det ja,
en bra känsla helt enkelt.
Ja, en bra känsla.
MC-världen.
Ja, man pratar så mycket som man glömmer bort från början. Ja.
Det är ett bra samtal. Mm.
Johan, tack så jättemycket att du var med i våran podd. Vi har fått höra jättespännande saker om Kawasaki och dig som person. Ja, vi är jättetacksamma att du ville vara med helt enkelt.
Tack för att jag fick vara med.
Superhärligt. Ja. Tusen tack.
Tack.